Hej och välkomna till Prestationspodden. Jag heter Caroline Norbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Ja, nu ligger podden ute på iTunes och den är synlig och ingen är gladare än jag. Nu kan alltså externa personer som inte prenumererar på podden lyssna och jag är så lättad. Det här har varit teknikproblem. Det finns ju ingenting som stressar mer än det. Och nu ska jag sluta babbla om det, för ni är säkert trötta på det. Men idag ska jag fira på ett eller annat sätt. Jag vet inte, unna mig någonting. Helt enkelt. Och jag behöver fortfarande eran hjälp att sprida podden. För att jag drivs ju av att sprida kunskap om stress. Och för mig är det jätteviktigt att se att podden växer om jag ska fortsätta. Så gå in på din podcaster-app eller var du lyssnar ifrån. Scrolla ner, lämna några stjärnor eller skriv ett meddelande. Eller varför inte höra av dig på Instagram och skriva vad du tycker om avsnittet. Jag blir så glad och då kan podden fortsätta och fler blir hjälpta med sin stress helt enkelt. Nog om det. Ja, jag tycker mig märka på mina kunder och på dem jag intervjuar att man har kommit till en punkt nu att man är otroligt trött på den här pandemin. Jag tror att det är väldigt många som mår ganska dåligt och det är som att den här pandemin har kommit att bli vår vardag och det kan vara så här, man börjar frågasätta varför mår jag så dåligt, fast det är ju inte alls konstigt om man gör det i det här läget. Och det är också väldigt lätt när man börjar tappa det lite grann, alltså känna tappa fotfästet, att man börjar tappa sina bra rutiner. Så jag skrev det på mitt Instagram, Caroline Norbeli Coaching, att det är väldigt viktigt nu att hålla upp sina ta hand om sina basala behov, basic needs, skrev jag. Jo, för att med det tänker jag att när man inte mår riktigt bra så börjar man strunta i det som var bra för en. Som till exempel träning, yoga eller meditation eller vad man nu gör. Men det behöver inte vara så komplicerat och det kan även vara att man struntar och dricker vatten. Man börjar sitta dåligt som en ostkrok typ hemma. Det gör jag. När man inte träffar andra så påminns man inte av att man ska sitta rak i ryggen eller att gå och fylla på det där vattenglaset. Vår kontakt med andra inspirerar ju till ett bättre liv. Och tänk bara alla skratt och så som man kan ha på vissa kontor eller jobb. Bara mötet med människan. Vi behöver ju det så mycket. Så att om du känner dig lite ur gängorna, det är inget konstigt. Utan börja se om du har tappat göra de här bra sakerna som du gjorde förut. Eller kan du hitta nya bra rutiner? Dricker du tillräckligt med vatten? Tar du dina pauser? Sitter du rakt i ryggen? Har du skaffat dig ett bra kontor hemma? Börja se om de små grejerna som sen kan bygga upp helt enkelt. Nu har jag några platser kvar i min coaching. Så är du intresserad av att minska stress, minska prestationskrav eller kanske sugen på att göra någonting nytt, skapa någon form av förändring, så är du varmt välkommen att kontakta mig på carolinenorbeli.com. På hemsidan så kan du läsa vad andra har tyckt om mig som coach. Och dessutom är det första mötet med mig gratis så att du kan få en känsla av hur jag jobbar och om vi passar helt enkelt. För er som är intresserade så kommer jag och Micke Gunnarsson prata om prestation, yttre styrning och ledarskap på Clubhouse den 7/4 klockan 19:00. Så gå gärna in där och lyssna. Jag är helt ny, jag vet inte alls hur man gör, men jag tror att vi kommer kunna ha ett jättebra samtal. Hör av dig till mig om ni behöver bli inbjudna på Clubhouse. Välkomna dit!
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
I det här avsnittet har jag intervjuat Annie Lööf. Jag har sedan länge velat intervjua henne. Jag inspireras av hennes mod. Och nu för cirka en månad sedan så kom hon till Danderydsgatan där vi pratar om vad som har varit hennes stress. Så lyssna till Annie Lööf. Välkommen till prestationspodden, Annie Lööf.
Tack så mycket.
Berätta, vad är likheten mellan att vara målvakt och partiledare?
Ja, men de är faktiskt fler än vad man kan tro. Dels så är man ju en individuell spelare fast i ett lag. Alltså det är man ju som målvakt. Det är ju nästan en egen liten sport i fotbollen. För man gör ju inte som de andra utespelarna, men man är ändå en viktig kugge i laget och en coach där bak som liksom försöker styra och styra spelarna åt rätt håll. Och på samma sätt är det ju lite med partiledarskapet. Jag är ju både en väldigt viktig del av Centerpartiet och en inspiratör och ledare som ska leda dem. Men jag är ju ingenting utan mina medlemmar och mina förtroendevalda. Så att vara partiledare handlar ju både om att liksom peka ut en riktning, men också, som är minst lika viktigt, att få med sig människor i den riktningen. Och det handlar ju både om väljare och medlemmar. Så på det sättet så är det ju väldigt stora likheter. Sen får man väl ändå säga att grusträning i januari som fotbollsmålvakt var väldigt lerigt och smutsigt. Och ja, jag går ju lite mer fina kläder som partiledare, så det är väl en stor skillnad.
Men jag känner lite med dina föräldrar, för att min son är målvakt och jag kan inte förstå hur han vill vara det, och jag har svårt att stå och se det, och nu, de får lite dubbelt upp, att först var du målvakt och sen ännu mer utmaningar.
Och det är ju väldigt utsatt. Jag pratade faktiskt med min mamma om det i helgen, hur rädd hon var vissa matcher när hon satt och tittade, för jag fick ju sparkar mot huvudet, jag slängde mig i frilägen. Och det var ju liksom när jag var vuxen, när jag spelade i damlaget. Så att man var ju oerhört utsatt fysiskt. Och även i fotbollen så blev jag ju utvärderad då. Man fick ju hattar hur väl man hade lyckats i lokaltidningen och så. Så att redan under min högstadie- och gymnasietid så fick jag ju vänja mig vid att bli utvärderad av andra offentligt. Och det tyckte mamma redan då var jobbigt. Det är lite jobbigare för henne nu.
Ja, stackarn. Men jag tänker, hur tog du nederlag när det blev mål? För jag tycker att det, för Lukas del då, så är det ju, det är ju mål, de mål han släpper in som, ja, det ligger ju på honom.
Jag tog det jättehårt. Och jag är mycket bättre i vuxen ålder på att ta nederlag. Men när jag spelade fotboll så såg jag det som en personlig förlust. Mm. Jag hade svordomsramsor som jag drog. Jag kände mig verkligen misslyckad. Mm. Och det var ju vissa gånger. Vi spelade i division 2, så vi var ett rätt duktigt lag när jag spelade i A-laget. Men ibland så mötte vi ju sådana lag som spelade i Allsvenskan. Och då kunde vi ju förlora med rätta med kanske 7-8-0. Mm. Och de matcherna var ju jättetuffa. När man mötte såna här riktiga stjärnor på planen som spelade i landslaget emellanåt, så stod jag där, kände som en korpenlagsspelare, och inget ont om dem, men alltså man kände att det var en stor skillnad. Och vid frilägen, de bara fintade förbi och gjorde mål. Då kände man sig riktigt dålig. Men jag hade rätt bra tränare vid det laget som sa att, men vi gör ju de här matcherna för att vi ska liksom lära oss att ta nederlag också, för att bli bättre på den nivå vi spelar i vanliga fall. Och det stämde ju, för vi blev ju bättre och spelade bättre mot dem som var ungefär jämnbördiga som oss. Så att på det sättet är det rätt bra ibland att... ja, men att misslyckas, för att man läser något av det där. Det fattade jag ju inte då.
Nej.
För jag var jätteledsen och tog det väldigt personligt. Men så sakteligen så började vuxna runt omkring mig bygga de där små stenarna så att jag lättare skulle förstå.
Mm. Vad drömde du om som liten?
Nu när jag själv var barn så inser jag ju att jag förmodligen drömde mycket tidigare än vad jag minns nu. För att min femåring hemma, hon sa i helgen att hon ville bli astronaut. Och förra året ville hon bli djurdoktor, alltså veterinär. Så jag tror att jag också hade drömmar vid den åldern. Mm. Men jag minns inte det. Det första jag minns är att jag ville jobba som... jurist, och det är ett rätt svårt ord för ett barn att säga, men jag tror jag var i 11-12 års åldern när jag definierade att jag ville vara i domstol, och jag ville sätta dit de som var dumma. Jag ville, som vi säger i vuxenvärlden, skipa rätt, och jag stod alltid på den där sidan där människor hade mått dåligt. Det var barn som hade blivit slagna eller kvinnor som hade råkat illa ut. Och jag tittade på ganska många. Det här var nog sen när jag var 13-14 år. Lite mer sådana här serier som gick då. Ally McBeal och Advokaten och allt vad de hette. Och det formade mig. Så det är nog ändå det starkaste minnet jag har när jag var liten. Att jag ville jobba med lag och rätt. På något sätt.
Och det började du ju plugga sen också.
Ja, och när man förklarar min resa så låter det som en sån här efterhandskonstruktion, för den låter så här perfekt i olika steg. Så jag fattar ju det när man berättar denna. Men det var på det här sättet, så att när jag i början av högstadiet, när jag definierade vad jag ville bli och insåg att för att kunna läsa till det så var jag tvungen att ha väldigt höga betyg för att komma in. Så pluggade jag väldigt mycket. Jag läste jättemycket och tyvärr också, ska jag säga, satte väldigt höga krav på mig själv, så att när jag inte fick alla rätt eller när jag kanske fick VG istället för MVG som betygsskalan var då, så blev jag väldigt ledsen och då kände jag att nu kommer jag inte nå mitt mål. Och mina föräldrar så här, efterhand var helt fantastiska, för att de bara, men så, dels så försökte de ta ner mig på jorden så här, men skärp dig, det finns fler chanser. Och liksom lyfte mig och så jag har aldrig känt någon press från mina föräldrar, men jag satte själv en väldigt hög press för att jag ville nå det där målet.
Jag förstår, det kom inifrån.
Ja, det kom inifrån för att jag ville så himla gärna bli åklagare eller advokat, då visste jag inte riktigt då, men jag ville verkligen komma in på den där utbildningen och det gjorde jag ju sen. Jag slutade ju med högsta betyg i alla ämnen. Inte för att jag inte hade ett liv vid sidan om, utan för att jag hade den här inre kraften att jag alltid ville göra bäst när det väl gällde. Och det var väl därför det tog mig så hårt när jag släppte in ett mål på fotbollen. Eller när jag inte fick högsta betyg på något prov. Men ja, jag har både mått dåligt av det, men inte lidit av det. Det är lite konstigt att säga så, för att det är klart att jag, för nu när jag pratar med väldigt många andra i den åldern, på gymnasieåldern, så är ett av mina viktigaste tips till dem är att lätta på kraven. Alltså, du kommer kunna nå dina mål, du kommer bli det du vill. Se till att liksom lätta på pressen. För det hade jag nog velat höra än mer. Inte bara från mina föräldrar. De sa det hela tiden. Utan från några andra också, tror jag.
För apropå psykisk ohälsa så är det någonting som man ser. Och som jag har intervjuat ganska många unga. Och jag förstår det. Ganska många unga som lyssnar till podden. Som yngre än vad jag trodde, jag blev förvånad. Jag fick, ja.
Vad fint, vad bra.
Precis, ja. Och de har det ju väldigt tufft. Mm. Undrar vad förändring skulle kunna ske för att de skulle få... För det verkar vara väldigt mycket konkurrens på ett annat sätt än vad det var när vi gick i skolan.
Mm. Jag tror att man måste... Den viktigaste delen är att prata om det. Och jag kan dra till min egen historia. Nu har jag varit partiledare i snart 10 år.
Mm.
Under de första 5 åren så pratade jag inte om att jag mådde rätt dåligt psykiskt under mina första 5 år som partiledare. För att, men jag vågar prata om det idag, de senaste åren, just för att i början när man ska etablera någonting, och det kan ju vara när man ska söka ett nytt jobb eller man ska, ja, är på gymnasiet och ska ta studenten eller någonting, så vill man inte visa sig sårbar.
Nej.
Man är rädd för att om man berättar någonting som man själv tycker är en svaghet så kommer alla se en som svag.
Mm.
Och de känslorna brottades jag väldigt mycket med i inledningen av min partiledarskap, för att man ville upprätthålla en fasad att man hann med allt och man var stark och man var tydlig och det gick bra.
Mm.
Och sen inser man när man blir kanske äldre men också tryggare att fast det där är ju en styrka att kunna använda sina erfarenheter eller sina svagheter, om man väljer att säga det så, och visa dem är ju den viktigaste superkraften. För det visar ju också att man känner sig själv, känner sina egna begränsningar, och att man verkligen har, ja, men lärt känna sig själv. Och det tror jag väldigt många unga brottas med idag, för det gjorde jag. Alltså, vem är jag?
Jag med länge.
Mm. Ja, vad vill jag?
Mm.
Och kanske också, vad vill jag i förhållande till alla andra?
Mm.
Jag minns på högstadiet, så här var jag också en jätteduktig, jag var en sån där duktig flicka som man säger. Jag hatade begreppet, för att man säger inte duktig pojke.
Nej, men, eller hur?
Ja. Men jag var en högpresterande högstadietjej som hade ett ganska rikt socialt liv. Många kompisar, jag spelade ju massvis med fotboll och jag gjorde bra ifrån mig i skolan. Och då vet jag att rektorn på en sån här avslutning skulle ju vara schysst och snäll. Och han sa då, berättade om vad vi skulle göra om 10-15 år, några elever på skolan på en avslutning. Då sa han att, ja, Annie Johansson som jag hette då, kommer bli läkare.
Mm.
Jag vill inte alls bli läkare. Och jag minns att jag också hade samtal med min, då hette det syokonsulent, studievägledare heter det väl idag. Och hon coachade mig att jag skulle läsa natur på gymnasiet, för att det ska man med sådana bra betyg, då ska man liksom läsa natur och ha den delen. Och jag hade alltid en dragning till det här samhällsvetenskapliga och ja, det jag jobbar med idag. Så att, och redan där, så jag var 14 år och då kände jag att det fanns förväntningar utanför mig på vad jag skulle göra med det som jag tyckte och tänkte. Och mina föräldrar sa, men du ska välja en linje, ett program på gymnasiet som du tycker är roligt. Och så valde jag ju samhäll då. Och läste det och trivdes jättebra. Jag tror inte jag hade haft de betygen om jag hade valt en linje som andra hade sagt att jag skulle göra. Och den här delen brukar jag berätta för en del när jag är ute på gymnasiet. För den känslan är lika viktig sen om man ska välja jobb eller om man ska välja universitet. Att faktiskt läsa det man tycker är roligt och som ger en energi. För då, dels umgås man ju med människor och studiekompisar som tycker ungefär likadant som en själv. Mm. Alltså i intresse och liknande. Och tycker man någonting är roligt, då är det ju också lättare att ta till sig information och kunskap. Den enda nackdelen med det, och det är ju mitt jobb kan man säga, det är ju att när man jobbar med någonting som man brinner för, så det är väldigt lätt att brinna upp. Alltså man gör ju det här både på jobbet och på fritiden.
Det stämmer.
Och dygnet runt. Men det är i alla fall, tycker jag, det är mer positivt att plugga och jobba med något man verkligen brinner för än att tvinga sig till någonting. För det tror jag också skapar en känsla av otillräcklighet.
Jag tror att vi har en tanke om att man ska göra, alltså välja med hjärnan. Det här är smart, det är det. Men att välja det roliga, det har inte vi fått. Dina föräldrar var ju bra, men många av våra föräldrar har ju liksom sagt åt, gör inte det roliga utan gör det som verkar bra.
Ja. Ja. Ja, och nu läste jag ju också ett studieförberedande program, för det tyckte mina föräldrar var viktigt, att jag skulle läsa ett studieförberedande program så att jag hade valmöjligheter. Mm. Jag valde ju den ingången som jag kände låg mig nära. Det är en väldigt viktig del, tror jag, liksom att följa det. Och det är ju svårt när man är ung, om man har en hel vuxenvärld som tycker något annat. Men det tror jag kan skapa en oro och känsla av otillräcklighet hos väldigt många unga. Den andra, tror jag, som spelar in handlar ju om det här att man inte är tillräckligt fysiskt aktiv. Alltså en viktig del i min filosofi är att mår man fysiskt bra, så presterar man bra på jobbet eller i skolan. Alltså det här att röra på sig, alltså pulshöjande, eller det kan vara andra delar också, men det här fysiska välbefinnandet tycker jag är jätteviktigt. Och det tror jag har varit en nyckel till att jag klarat mig så bra under skoltiden. Att jag hade ju fotboll på schemat. Mm. Alltså jag tränade ju jättemycket. Och det gav ju mig energi att kunna sitta där och plugga och skriva och läsa.
Ja, men så är det ju verkligen. Det är så viktigt, och det är ju så eftersatt, tyvärr. Mm. Men 2011, du har ju pratat om det här ganska många gånger nu, och vilket jag är tacksam över att du gör. Det var ett svårt år, och i början av din karriär, eller början av...
Mitt partiledarkarriär.
Precis, ja.
Ja, men 2011, då, i september där, så valdes jag ju till partiledare för Centerpartiet. Då var jag 28 år, och jag kände att jag var väldigt nära att kunna ta ut min juristexamen dessutom. Och skulle jag inte göra det innan jag blev partiledare, så ja, då skulle jag bli en sån här klassisk politiker med en halvfärdig utbildning. Mm. Så att... när min företrädare Maud Olofsson sa att hon skulle lämna, då kände jag att nu måste jag skriva färdigt mitt exjobb så att jag får ut min jurkandexamen. Så det var mina liksom professionella bitar, det här att kandidera till partiledare och skriva färdigt mitt examensarbete. Mm. Och det räcker ju för att känna en enorm press och stress. Men utöver det så hade jag ju privat både det jobbigt och väldigt lyckligt samtidigt. Alltså jag och min man, vi planerade vårt bröllop som skulle äga rum den här sommaren 2011. Och det ägde rum också. Mm-hmm. Men samtidigt så gick båda mina svärföräldrar bort i cancer under våren och sommaren 2011. Och min mans pappa, han hade varit sjuk under några år, så att det var ganska väntat. Men hans mamma hade ett väldigt, väldigt snabbt sjukdomsförlopp. Och hon gick bort bara några dagar innan vi gifte oss. Så att på ett personligt plan så är det ju det värsta året vi... alltså någonsin kommer att gå igenom, tror jag. Alltså, framförallt för min man att förlora båda sina föräldrar på så kort tid. Så att, utifrån det perspektivet så var det ju jobbigt för mig på det sättet att jag skulle vara närvarande och stöttande mot min man som hade det jättetufft. Mitt i allt detta så var det ju då frågor kring den här sommaren. Kommer du att ställa upp? Varför svarar du inte på frågan? Har du svårt att sätta ner foten? Och då var vi ju mitt i sorgarbetet. Alltså vi vakade. Och jag vill inte berätta det här. För det är ju också en sån här del som många offentliga personer... Vi drar ju en gräns vad vi vill berätta offentligt och inte. Och ibland kan jag känna att det saknas en respekt för att man kanske inte vill berätta allt. Och mitt standardsvar där den här månaden var att jag kommer återkomma till det. Jag kommer berätta om jag ställer upp när vi har landat i det. För det var ju en process privat. Alltså, jag och min man, det här är ju liksom lite av ett... Det är inte bara jag som säger ja till att bli partiledare, utan det här påverkar ju hela vårt liv i grunden.
Men ni måste ju få landa i era känslor innan ni ska berätta för hela omvärlden.
Ja, och det kunde vi inte göra riktigt där. Så att... jag och han fick landa i det här, och jag var uppe på en pressträff då, när jag presenterade som en av de här partiledarkandidaterna, vi var tre. Och så gjorde det på en dag och sen åkte jag hem och sen så gick min svärmor bort bara några dagar efteråt. Och det där är ju fortfarande jättejobbigt att prata om. Men framförallt så, i efterhand förstår jag inte riktigt hur vi klarade detta.
Nej.
För att det här var under ett år då, ja, men dels var man extremt exponerad. Sen var det en enorm personlig privat stress. Med allt vad det innebär av att sälja en familjegård. Att liksom hantera allt det praktiska med vad som händer när ens föräldrar går bort. Exponeras i media av att jag ska berätta vad är min vision för Centerpartiet. Jag ska förhandla med Fredrik Reinfeldt då, som var statsminister. Hur ska ministerportföljer se ut? Vilka ska jobba med de olika ministrarna för Centerpartiet? På en vecka där så blev jag ju partiledare, näringsminister, chef för 300 personer på näringsdepartementet och knappt 100 personer på Centerpartiet. Och skulle liksom, samtidigt som jag skulle göra mediala intervjuer för att sätta bilden som man pratar om, vad jag vill och vad vi ska göra, så hade jag jättemycket praktiskt att ta tag i med på jobbet helt enkelt. Att vara en ny chef på jobb. Och sätta mig in i alla de frågor som finns. Samtidigt som jag då hade en stor personlig sorg. Jag förstår inte hur jag fick ihop det, ska jag säga.
Nej.
Det var tur på något sätt att jag var så grön och ny. Och att jag bara slängde mig fram och vågade. Jag är tveksam till om jag idag skulle faktiskt skulle mäktat med det hade jag gjort. Men jag vet inte om jag hade vågat ta de där stegen idag. Nej. Med den erfarenheten man har av att man faktiskt är väldigt exponerad och utsatt. Men jag är väldigt glad att jag vågade då. Och jag har väl att tacka mitt mod och att jag inte riktigt visste vad jag då gav mig in på i kapacitetsmässigt. Så jag har lärt mig väldigt mycket av det året.
Och då fick du en del kritik för att du inte var dig själv och liknande.
Ja, jag fick ju mycket. De första månaderna gick det ju väldigt bra, för att jag var ju, inför att jag blev vald, så var jag ju lyft som det här, liksom, jag kallades för ett underbarn, och det var kommunikativ förmåga, och jag men, det var ju väldigt många som lyfte fram mig och alla kvaliteter och sådär. Så men sen gick det ju några månader, sen var ju den smekmånaden slut, och dels så mådde jag ju inte bra privat. Och dels var jag orolig för att göra fel. Mm. Och det gjorde att, och så tror jag många ledare känner i början av sitt ledarskap, att man är rädd för att göra fel snarare än att fokusera på att göra rätt, så att säga, eller komma framåt. Så att jag höll mig väldigt mycket kring mina underlag och de här talepunkterna som fanns som minister för att inte säga fel. För det var ju förhandlat i minsta ord med de andra tre partierna i regeringen. Och då lät man ju väldigt opersonlig. Man lät väldigt talepunktstyrd. Man fick inte fram min personlighet som man har fått de senaste 7-8 åren. Men jag var väldigt... jag vet att jag brukar säga att jag spelade en roll. Eller jag försökte vara en ledare som jag trodde en ledare skulle vara. Istället för att sen då efter några år bara landa i det här självklara att... Alltså jag är ju mitt eget ledarskap. Alltså, människor har ju valt mig för att de tycker att jag är bra. Och för att jag är den jag är. Och när man landar i det här, vem man är som ledare, då får ju människor förtroende och tillit till en. Än om man låtsas vara någon annan, så att säga, som man tror man ska vara.
Mm.
Och det har ju både i hur man pratar, det har att göra med alltså hur man ser ut. Alltså då, som 28-åring också, så hade jag ju det andra, så att säga, problemet att jag var ung och att man då försökte kompensera det genom att klä sig lite äldre eller klä sig med glasögon för att liksom se påläst ordentligt ut. Nu sitter jag här liksom i jeans och tröja och är har liksom samma pondus egentligen som när jag skulle ha på mig en dräkt och klackar. Men det var ett sätt för mig, tror jag, så här i efterhand, att hantera allt det jobbiga känslorna privat. För jag stängde in dem och så försökte jag göra en tuff och liksom professionell roll på jobbet. Och så när jag stängde av de där känslorna, för jag var ju typ sjuk, förkyld, feber, trött varje gång det var ledigt. Och till det under de här åren så var det ju så att när vi hade åkt iväg, skulle åka iväg på semestrar och annat, så hände det ju någon kris som gjorde att jag fick jobba eller åka hem. Så jag fick aldrig den här återhämtningen under flera år. Och det är först nu, eller först nu ska jag inte säga, för det här är ju jättelänge sedan nu faktiskt, men det var runt här 2013-2014, några år efter, som jag, det var som någonting bara landade i mig.
Mm.
Och jag kan inte riktigt förklara, men det var så att det kom stegvis. Och jag släppte sargen på något sätt och bara var mig själv.
Så. Egentligen så måste man ju få ha några år att vänja sig. Det tar ju längre tid än vad man vill att vänja sig vid ett nytt arbete, nya omständigheter och så.
Absolut.
Och sen den här krisen som du bar på. Men ja, jag har hört dig berätta, och jag tror att det är så en rolig anekdot, det här med fransyska.
Ja.
Men det är bra för ja, de som lyssnar.
Och det här var något år in i detta. Det här var 1,5 år efter att jag tillträdde som partiledare. Då hade vi en kris i Centerpartiet om ett idéprogram som en grupp hade tagit fram med väldigt kontroversiella förslag. Och jag hade, det här var i julhelgen. Jag hade gått ut innan och så fort det kom och tagit avstånd från de här förslagen. Och sen skulle jag och min man åka på en mycket försenad bröllopsresa. Och vi åkte till Thailand. Men bara efter några dagar så började det här bli väldigt oroligt. Och jag insåg efter ett antal dagar att jag kan inte vara här, jag måste åka hem. Så jag och min man, vi bokade om och åkte hem. Och när jag sätter mig i bilen in till den här presskonferensen som jag ska ha precis när jag har landat, så ringer då Lena Ek, som då var miljöminister för Centerpartiet i regeringen och en väldigt nära vän. Och så säger hon att hon vill ge mig en present. Och så berättar hon om den här baska, svartklädda fransyskan. Hon försökte sätta en bild liksom av en bestämd dam som ingen ruckar på. Som sitter på min axel. Och hon har sylvassa stilettklackar. Och varje gång du inte säger det du vill och det som känns rätt i magen, då kommer hon trycka in stilettklacken i din axel. Och liksom påminna dig om att lyssna nu på vad du själv vill och markera och ta ingen skit. Liksom så. Och det var ju väldigt, väldigt fin present. En väldigt bra bildsättning för den där kvinnan. Man har ju alltid Luther på ena axeln. Han som liksom talar om att nu ska jobba och liksom kämpa på. Och sen har jag fått den här fransyskan också som sitter där. Det var väldigt många år sedan hon behövde trycka in en stilettklack i axeln på mig. Men hon gjorde det där under något år. Tills jag liksom bara släppte sargen. Och Det var en jätteviktig liknelse. Och för det handlar ju också om att säga ifrån när man får vissa frågor. Mm. Så bara, den där kommer jag kommer inte svara på den frågan.
Nej.
Eller hur tänkte du nu?
Mm.
Jag får ju väldigt mycket frågor från politiska reportrar i början av min karriär. Ja, men hur kan du bli partiledare? Så här, du har ju precis nygift, ska inte du skaffa barn? Och då blev man ju förbannad och så sa man ju något fint. Så här, men idag, jag skulle bli tvärförbannad. Och då sitter den här fransyskan och bara trycker in, bara köp inte den här frågeställningen.
Nej,
men så hon är med faktiskt, hon sitter där.
Jag ska också ha henne.
hon behöver inte använda så mycket nu.
Nej, härligt.
Faktiskt. Mm. Men det var en jättefin present.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Och det här med mod, du har ju extremt mycket mod, det verkar ju du ha med dig. Men den här händelsen när du skulle hålla, man säger kanske inte föreläsning. Men
tal.
Tal, precis. När du skulle hålla tal och det var en grupp nazist, inte nazister, men de här...
Ja, men det var nazister.
Ja, nazister, ja. Och de... då var det någon som sa till dig bara, ska du dämpa dig lite med vad du säger nu? Men du hade ändå gått upp där. Du struntade i det.
Nej, men det här var i Almedalen 2018 eller 14, 18 tror jag det var, alltså i valåret i alla fall, och NMR då, som är en nazistisk organisation i Sverige, tycker ju inte om så många av oss etablerade politiker. De vill ju störta demokratin med våld. Och det här handlade ju då om, för min kamp, liksom, om människors lika rätt och värde att stå upp för anständighet. Och de försökte flytta fram sina positioner. De demonstrerade i Almedalen och de pekade ut mig som landsförrädare. Och det alltså, de ville ju hänga mig och ställa mig inför rätta och liksom, verkligen fruktansvärda metoder. Och det är klart att man får en hotbild på sig som är rätt svår att hantera. Men det de vill, det är ju att jag ska rubbas och att påverkas av deras förtäckta hot. Och då resonerade man ju om, och det, så gör vi ju alltid, så här, hur ska vi ha formuleringar för att det ska liksom tonas ner lite, eller för att det ska landa rätt och liknande, för att vi visste ju att de var där. Men då sa jag att nej, vi håller det talet som vi har tänkt hålla. Och jag går ju upp där, man känner sig enormt utsatt. Det ska, alltså, Almedalstalet är, skulle jag säga, det svåraste talet som man håller. För att man, man står i en park och det är 4-5 tusen människor som finns där. Och man är lite upphöjd.
Jag brukade vara där, eller jag brukade, vi hade landställe.
Ja, och man är lite upphöjd, man står liksom lite upphöjd på en scen och så ser man alla. Men det betyder ju också att alla ser en. Så man känner sig väldigt utsatt när man står där på den här scenen.
Jag förstår det.
Och det var ju noggranna förberedelser man hade gått igenom innan vad min liksom flyktväg skulle kunna vara. Och det var, var Säpo och polis där, och både i publiken och på scenen. Så jag kände mig ju trygg. Men jag visste ju inte att det stod en klick nazister kanske 80 meter ifrån mig i scenen. Så att när jag går upp på scenen och precis ska börja, för jag ska börja med det här väldigt dramatiska där jag liksom slår näven i bordet och berättar hur det ska vara, så vecklar de upp liksom en banderoll och börjar skrika. Och så, det är någon, jag minns inte riktigt vad banderollen var, men jag vet att den var, kändes hotfull. Och då ska man finna sig i det läget. Och man vet inte vad det är för andra aktörer i publiken. Så jag, alltså, en millisekund var jag lite rädd, ska jag säga. För man börjar titta sig runt omkring, vad är det som händer. Försöker hitta, liksom finna rummet på något sätt. Och sen bara landade i mig att jag måste ju hantera det här. Och de tyckte ju då att de inte fick göra sin röst hörd. Och då vände jag det på något sätt där uppe. Det här var helt oförberett. Utan jag liksom gav min tid till dem. Så jag sa så här, kan vi inte lyssna på de här nu? Låt oss lyssna. Så här. Och sen så fick de ju, och så sa de ingenting. Nej. Alltså det var knäpptyst. Så jag gjorde ju bort dem där. Men det visste, det kunde ju gått hur som helst. Och sen efter det, så tack, nu har vi lyssnat. Och så fortsatte jag. Och det blev ju extremt. Alltså väldigt bra mottaget, men också det blev ju så kraftfullt. Men det var ju någonting som jag fångade i stunden. Jag var helt oförberedd på att de skulle göra på det sättet. Och sen höll jag ju mitt tal. Och så gjorde jag alla intervjuer. För man håller talet vid 7 och sen kör man på till midnatt med alla olika intervjuer. Och sen när jag kom till mitt hotellrum, vet jag, efteråt så bara... Då kom liksom tårarna. Och, jag
förstår det.
För du vet, det är en sån anspänning i allt detta. Och man blir så... Man blir både stolt över sig själv, ska jag säga. För just det ögonblicket blev jag väldigt stolt över mig själv. Ja, i efterhand. Var, men också väldigt lättad över att det gick bra.
Ja.
Så.
Men med tanke på den här eller stressen som du hade, har du hittat lite nycklar att hantera din stress som du använder idag?
Ja, det har jag. Fast jag vill också säga att jag misslyckas ibland att använda de här nycklarna.
För det gör jag med.
Jag kan känna ibland att jag står ju ofta i många år, jag har stått på scen på såna här olika galor och konferenser och pratat om ledarskap och familjepussel och få ihop sitt liv. Och så känner jag ibland att människor får ju med sig någon sån här sorts supermänniska med sig hem. Att det alltid funkar. Och det gör det inte alltid. Alltså för bara 2 helger sedan så var jag helt schackmatt och bara kände så här, hur ska vi få ihop det här livet? Mest 2 små barn och jobb och liknande. Och sen några dagar efteråt, när jag kom tillbaka till det som är mina nycklar, så funkar det ju. Så även jag har svackor, vill jag säga. Men för mig handlar det om träning. Alltså, när jag känner att jag håller min träning, 2-3 gånger i veckan har det varit. Nu är det 3 styrkepass och sen försöker jag vara ute minst 30 minuter varje dag. Då mår jag liksom, då håller jag en väldigt stabil, alltså mental hälsa. Och det känns jättebra. Likadant är det med sömn. Jag är väldigt känslig för sömn och jag har ju 2 små barn. Och en 1-åring nu som sover rätt dåligt. Och det var precis efter ett antal dygn där hon hade sovit jättedåligt som jag bara brakade ihop hemma. Och så får man en hel natt och så är man sig själv igen. Exakt. Men jag har ett mål om att sova minst 7 timmar varje natt. Och jag och min man har liksom ett schema nu för att vi ska kunna klara av att göra just detta. Så att mina nycklar är att sätta mål och skriva ner dem och att få in sånt här som kost, sömn och fysisk aktivitet. För det har varit helt grundläggande för mig. Det tycker jag är de absolut viktigaste ledarskaps- och chefstipsen också. Att för mår man bra som person så är man också en bra chef och bra ledare på jobbet. Efter det sen så kommer ju många andra ledarskapstips såklart, men jag vill ändå framhäva det. En annan del som jag har lagt till nu sista månaden är att jag slösurfar för mycket på min mobiltelefon. Och alltså, det kan gå timmar ibland. Varför gör man det? Så att jag har lite mer restriktioner och faktiskt också lagt in att jag ska läsa en helt normal vanlig bok i månaden. För det gör att jag då liksom tvinga mig bort från telefonen och läsa en bok. För jag älskar ju att läsa böcker. Men istället för att läsa den där boken så har jag suttit och spelat Wordfeud eller kollat på Facebook eller liknande. Och det är ju mycket bättre tycker jag att då läsa en bok. Så det har jag också lagt till nu sista tiden.
Ja, den här telefonen ska man nog akta sig för, men det är ju väldigt, väldigt svårt.
Ja. Ja. Jag har jobbat med olika modeller också under min tid. Alltså har tagit 2 mobiler eller har en. Nu har jag faktiskt bara en för att jag insåg. Alltså, jag hade 2 mobiler ganska länge för att jag då kunde lägga bort jobbtelefonen och ha kvar min privata. Men sen insåg jag att jag, i mitt roll måste jag alltid vara kontaktbar. Och då var det en stress för mig att gå runt med 2 telefoner. Men annars är det så att jag är ett specialcase. Så att mina medarbetare brukar jag tipsa om att ha en jobbtelefon och en privat. Så att när man är ledig, då är man ledig. Då finns man bara på den privata. Det tycker jag är en jätteviktig del. För mig har det varit tvärtom. Eftersom mig ringer man liksom inte om det inte är akut på jobbet. Så att då funkar det att ha en telefon. Ja, det Men låter. Det tycker jag är en viktig del annars. För att kunna skilja på jobb. Och
Men har du den privat. På? Måste du ha den på natten?
Nej, inte nu i opposition faktiskt.
Nej,
alltså som minister var jag tvungen att alltid vara tillgänglig. Så då hade jag den alltid på. Det kunde ringa mitt i natten för det var så här nationell krishantering eller liknande. Men sen 2014 så är det ganska få nätter som jag har haft den på. Det har varit när det har varit budgetförhandlingar, jag måste vara tillgänglig eller det har varit i EU-sammanhang och sådär. Då har jag gått upp mitt i natten och haft något telefonmöte och sådär. Men nej, jag sover med ljudlös. Och jag sover däremot med telefonen i rummet. Min man är duktigare, han har telefonen på nedervåningen faktiskt.
Ja, jag rekommenderar inte att sova med
Nej.
Den.
Nej.
Den. Man har ju allt i den och ja, det avspeglar. Men om man sover, då kan man väl ha den där då.
Men jag sover väldigt bra, ska jag säga. Det är nog har alltid varit en av mina styrkor, att jag har lätt att sova. Och det är också det som har varit min varningsklocka när jag har mått dåligt, att jag inte har sovit. Och då har det varit ett, alltså, ja. Då har det varit en väldigt viktig varningsklocka för mig, eller signal att men nu får jag göra något annat. För att jag är i grunden en person som somnar lätt och sover bra, förutom när jag har barn som stör ändå, men av egen kraft så sover jag bra. Och det är skönt.
Du har ju skrivit en bok, I sanningens ögonblick. Och där är du bitvis personlig som du är idag. Du har ju gått till att bli mer personlig. Hur känns det för dig?
Det känns bra, naturligt. Det handlar ju i grund och botten också om att man är trygg i sig själv och trygg i sin ledarroll. Och att ta kommandot över sin egen berättelse. Alltså om ni skulle fråga min bästa tjejkompis som jag har sedan barndomen, så skulle hon säga att hon nästan ser det privata Annie, alltså hur jag är privat i min professionella roll. Det är klart att jag är liksom inte som jag är privat på jobbet, men jag tror att ni förstår, alltså det här tonläget och hur jag är som person är ju väldigt likt det jag är hemma. Och det tror jag, det bygger ju på att jag känner en trygghet både i vem jag är, men också att jag känner en trygghet i min yrkesroll, vilket gör att man då kan kosta på sig att vara, kanske inte privat men personlig. Jag drar ju en väldigt skarp gräns vid vissa saker. Jag har aldrig visat mina barns ansikten till exempel, kommer aldrig visa upp liksom stora delar av mitt hem.
Nej.
För det är min privata sfär. Jag kan visa lite glimtar och sådär. Men med det sagt så tror jag att vi alla tjänar på att visa upp också vem vi är som personer.
Du är ju faktiskt den som gör det bäst av alla politiker, tycker jag.
Ja, men tack.
Ja, du är jätteduktig. Då undrar jag, blir du inspirerad? Är det någon som hjälper dig med det? Alltså, det förstår jag att det är. Men är det någon...
Ja, men det är klart att mina medarbetare hjälper mig väldigt mycket. Men jag tror också det är viktigt att det är ju jag som kommunicerar och lägger upp och skriver. Och jag tror att många ser det också, eftersom jag lägger upp privat, personligt när jag är ute och går eller när jag sitter hemma på hemmakontoret. Det blir så väldigt tydligt att det är jag som hanterar det. Men eftersom jag också får väldigt mycket hat på mina kommentarsfält, så hjälper ju mina medarbetare mig med att städa och svara på en del kommentarer. Men jag tycker att sociala medier är ju det är en väldigt viktig del i vem, alltså, i mig och vem jag är. Så därför så hanterar jag dem också. Jag får hjälp med vissa saker, men jag läser allt som kommer in. Just för att det är en väldigt bra kanal att få en dialog. Och det är många som blir förvånade när jag svarar ibland på DMs på sociala, eller på Instagram till exempel. Det är bara, men det är jag, alltså. Det är jag som sitter här och svarar.
Men ja, för det viktiga är ju egentligen i nästan alla yrken samtalet. Och där har du chansen att hålla ett samtal.
Ja.
Så det är ju väldigt bra. Och sen att du har ju en tydlig agenda. Det är nog för många fler yrkesroller svamlar lite i sociala medier. Alltså det kan bli en stress, för man vet inte vad ska jag visa och vad ska jag inte. Men du kan ju dra
på. Ja, men jag är ju där för att jag är partiledare för Centerpartiet och för att jag brinner för saker. Och jag vill få ut mitt engagemang, och jag vill också lyssna in, så därför ställer jag ju ofta väldigt många frågor. Som inför den här intervjun så la jag ut både förra veckan men också igår på liksom frågor och tips. Och det är faktiskt många som då skriver så här, men jag vill att du ska prata mer om det här. Det var en som skrev till mig, kan inte du liksom ta upp det här problemet att det är så tabubelagt att prata om psykisk ohälsa.
Ja, då tar vi det.
Ja, försöka, alltså, för det stärker väldigt många, framförallt kvinnor. Och det tar liksom med mig i detta att det är viktigt att våga prata om det. Och det här om tabubelagt, vi tog upp det lite innan med min egen roll, att man känner att man då visar svaghet, och så tror jag väldigt många kvinnor känner, man är på en arbetsplats och så så kanske man lägger skammen och skulden på sig själv. Orkar jag verkligen inte mer? Hur kan han eller hon orka och inte jag? Och varför är det så att jag aldrig känner mig utvilad? Och så, man lägger väldigt mycket skuld på sina egna axlar. Istället för att kanske ta upp det med sin chef. Och liksom resonera om hur ska vi lägga upp det här för att det här ska bli så bra för oss båda som möjligt. Eller ta upp det med sin sambo eller kille eller man. Alltså hur ska vi göra för att det här ska funka bättre? Det är inte rimligt att jag, förutom att jobba 100%, också ska handla all mat, handla alla kläder, se till att det är tvättat. Och att barnen har med sig gympapåsen till skolan. Det är liksom helt orimligt. Och att liksom våga landa i det här, att kanske ställa krav på andra. Jag tycker det är jättebra när mina medarbetare, för jag har haft många medarbetare under de här 10 åren, tyvärr ska jag säga, som har mått psykiskt dåligt och som har varit sjukskrivna, men som har kommit tillbaka. Så har de också gjort, ska jag säga, för att vi aktivt har jobbat med det. Och som mår bra idag. Men jag känner ju, och det, jag tycker det är viktigt som chef och ledare att också se det som en förlust för sitt eget ledarskap. Kan jag, alltså jag ska förklara vad jag menar. Men nej, för jag tycker det är så viktigt som chef att ha en kontakt med sina medarbetare och se när någon är på väg åt fel håll. Mm. Och fånga upp och liksom se hur kan vi förändra arbetsuppgifter, hur kan vi förändra arbetsmiljön, vad är det som är tufft. Alltså så. Sen är det ju väldigt svårt ibland att se det. Så det är en del, tycker jag, att också se att andra kan hjälpa en att må bättre om man också vågar prata om det. Att liksom dra i den där bromsen lite tidigare.
Det tror jag också. Men det handlar ju det om att vi alla måste våga vara mer oss själva och visa, och våga visa då för chefen. Och chefen måste våga gå till handling. För det som bränner ut personal mest, det är otydliga chefer. Mm. En chef kan vara hård, driva på. Bara han är tydlig, för då vet ju mottagaren vad som gäller. Och kan sluta om man inte vill. Men om man inte vet. Ja. Och det tror jag är väldigt typiskt. Eller jag vet inte, men jag tror att det är typiskt för Sverige. Mm. För vi har ju ganska platta organisationer. Och jag tror att mycket skulle bli bättre med lite starkare ledare. Jag förstår att ledarrollen är svår. Jag är ju inte ledare.
Nej, men jag håller med. För jag tycker att ett bra ledarskap och chefskap handlar både om att lyssna och coacha. Och att sätta ner foten. Och för att sätta ner foten och fatta beslut är ju också en hjälp på vägen. Alltså för många människor, en del människor behöver ju också hjälp på hjälp på traven att våga gå i en viss riktning. Mm. Och då kan ett beslut göra att man liksom underlättar för dem att ta det steget. Så det är en jätteviktig del, tror jag. Sen om man tittar på det här året som har varit med hemmakontor, så ställer det också väldigt stora krav på både medarbetarna men också ledarskap och chefer. Och en del funkar inte alls i det här, och en del tycker att det här är helt fantastiskt. Där tror jag alla chefer och ledare behöver fundera på hur gör vi för att man ska skapa inkludering, minska stressen. Mm. Jag tycker till exempel att det är riktigt härligt att vara hemma och jobba mycket hemifrån. Många gör ju inte det, men för mig, jag förstår inte hur jag ska få ihop mitt liv sen med 2 små barn och liksom den arbetsintensiteten. Och nu sitter jag ju denna veckan, jag reser till 7 olika platser i Sverige, tror jag det är, på 5 dagar. Alltså digitalt då, en timme på varje ställe. Jag hade ju liksom inte kunnat vara i Nordmaling på Gotland, i Linköping och i Dals, jag ska till Lilla Edet på den här veckan i vanliga fall. Men jag kan det med det digitala hemmakontoret, och på det sättet kan jag liksom vända det digitala till något positivt. Mm. Att jag kan vara ute och göra mina digitala resor och möta fler. Och sen tar det 30 sekunder så går jag ner för trappan och så är jag hemma hos min familj. Mm. Det har ju fungerat väldigt bra faktiskt för mig.
Ja, men för dig, du får ju också det sociala lite grann. Mm. Jag tänker på de som är får det för lite. Det är väl de som mår dåligt.
Absolut. Och man är ju i olika faser i livet.
Ja, precis.
Och man är, jag får ju lite social kontakt från min familj dessutom. Mm. Och sen i mitt jobb, i mina arbetsuppgifter. Men att jag tror att det är viktigt, om man sitter hemma väldigt mycket själv och inte har så mycket interaktion, att man också funderar på, men vad mår jag bra av?
Mm.
Jag märkte i höstas när jag kom tillbaka efter min föräldraledighet att jag blev väldigt stillasittande. Alltså dagarna bara försvann. Så att jag tog tag i det här vid årsskiftet och arbetar nu aktivt med. Jag har en online PT som jag rapporterar till varje dag. Att jag gör de här minst 30 minuter utomhus, 3 gånger i veckan styrketräning. För det är viktigt för mig. För jag är en sån, så att jag behöver checka av saker. Mm. Jag skriver upp, och jag är så plikttrogen, även mig själv. Så har jag skrivit upp saker så gör jag dem. Skriver jag inte upp dem så är det liksom
så
lite
kommer
så här,
du inte ens ihåg dem.
Men jag har alltid jobbat med nedskrivna mål. Och sen så har jag delmål. Och sen så checkar jag av. Och nu checkar jag varje dag. Så om jag inser att 8 på kvällen, jag har inte varit ute idag. Men då går jag ut och går. Och min man är hemma. Liksom. Så att det har varit jätteviktigt för mig. Så att jag mår bättre än på länge nu, ska jag säga. Eftersom jag har följt det här. Nu är det bara 2 månader. Men det känns bra.
Jättebra. Det är ett superbra tips. Det är ju stresshantering.
Mm. Det är det. Och lagt om en del digitala möten till telefonmöten. Så kan man gå ut och gå den timmen istället för att sitta still. Liksom.
Jag förstår.
Ja. Så att jag har lite sånt.
Det är jättebra. Men det är ju också toppen om det går.
Mm. Ja.
Varför tror du att utmattningsantalen är så stora i Sverige och att 1 miljon svenskar äter antidepressiva?
Och det, dels är det ju en stor sorg, men det, jag tror att det är väldigt komplext. Vi ser ju att kvinnor är överrepresenterat och vi ser också att väldigt stor ökning sker bland unga.
Mm.
Både killar och tjejer egentligen, men framförallt tjejer. Mm. Om man tittar på de yngre så tror jag att det handlar väldigt mycket om prestation i skolan. Jag tror också att det handlar, ibland kan det handla om familjen och problem i familjen, men mycket kopplat till prestation i skolan och jämförelser i övrigt. När man pratar om de äldre, alltså i min ålder uppåt, då tror jag det handlar väldigt mycket om det här med familjemönster och den ojämställda hemarbetet liksom med de obetalda arbetsuppgifterna. För det känner jag själv personligen att jag är jätterädd att jag ska hamna i det här. 2 barn, högpresterande på jobbet.
Kontrollbehov.
Kontrollbehov. Och, alltså jag klickar i alla de här boxarna. Men att jag är medveten om det och jobbar med det. Men där tror jag, och att man inte kan påverka sin egen arbetssituation tror jag är en viktig del. Att många får psykisk ohälsa. Så att det har nog en komplex bild, men det här med antidepressiva medel, det är ju givetvis en läkarfråga och jag är helt lekman i detta. Men min egen personliga uppfattning, om man kopplar bort min politiska roll i det här, det är ju att jag tror ju genuint att fysisk träning gör så mycket underverk med människors välmående än läkemedel. Det är klart att det behövs i vissa fall, men jag tror att om vi får in en annan livsstil hos många, och det är redan i unga åldrar, få in en mer hälsosam livsstil med rörelser och fysisk aktivitet, så kommer människor också att må bättre.
Ja.
Jag är absolut ingen forskare på det här, men jag har läst mycket om det. Och det kan inte vara så att en så stor användning av antidepressiva medel, det har ju varit en granskning nu här bara senaste tiden, är vägen framåt. För det får så oerhört många biverkningar och beroende framförallt.
Ett beroende, det är obehagligt det där.
Och där, jag har ingen egen erfarenhet av det här alls. För att jag har aldrig behövt det. Men jag känner många som har liksom levt med antidepressiva medel i kanske 10-12 års tid. Och inte hittat en väg ur. Där tror jag det är viktigt liksom att prata om även den här delen offentligt. Och se hur kan vi göra för att bryta de här negativa spiralerna. Hur får vi in mer rörelse på schemat? Och jag är jätteorolig efter den här pandemin nu bland unga. Att man istället för, som man brukar göra, ha sina fritidsaktiviteter och liknande, har suttit väldigt mycket hemma. Hur får man tillbaka alla dessa tonåringar till hockeyträningen eller fotbollen eller ridningen eller vad det kan vara? Alltså små barn leker ju ofta ute i trädgården och liksom är på lekplats och sånt. Men tonåringar ofta, de sitter ju hemma. Hur får man liksom igång det här sättet att vara fysiskt aktiv? Jag tror att det är en jätteviktig pusselbit. Sen är det ju många som pratar om sociala mediers påverkan. Jag tror att det kan ha en roll. Absolut. Framförallt i det här jämförelsekänslan. Och därför är jag väldigt noga med att inte bara visa upp en perfekt verklighet. Jag vet att många tycker att jag gör det ändå. Så, men det är att visa att vi alla är ju människor. Och inte minst när man tittar på många av de mer kända influencers, så vet ju att väldigt många unga tjejer tittar på dem och så bara känner de hur vad fina kläder de har och de ser helt perfekta ut. Och många av dem influencers säger ju själva när jag pratar med dem att ja, de skulle ju bara veta hur många foton det är taget för detta och att jag lånar de här kläderna till den här fotograferingen och liknande. Och det tror jag också skapar en stress och press hos många tonårstjejer. Och sen den här att man hänger ut varandra i olika kanaler, kompisgäng och liknande, på ett sätt som inte riktigt skedde när jag var yngre. Det skedde ju då också, det var ju mobbing och liknande såklart, men nu når det så många fler ett foto eller en film kan stämpla unga tjejer för livet. Så det är en mer brutal verklighet idag skulle jag säga som de växer upp i.
Absolut, det håller jag med om. Det de kan ju till och med se var de andra är någonstans. Och blir det utstött då så är det ju inte så roligt. Det finns ju så många aspekter i det här.
Ja. Och jag har tänkt mycket, vad kan man på en politiskt håll göra? Alltså, jag tror att vi måste sänka tröskeln för att få hjälp och stöd. Och på de platser där unga människor är. Så vi har funderat mycket på det här med hur vi ska stärka elevhälsan med fler vuxna. Alltså inte bara kuratorer utan kanske samtalspedagoger eller alltså med beteendevetenskaplig inriktning. Alltså människor man kan prata med nära i skolan. Men också, det är ju många som inte har den tillgången. Vi har pratat om mobila ungdomsmottagningar, bussar, liksom att kunna komma närmare unga. Digitala lösningar, det är ju där många hänger. Så idag så är det ju att det är ju till BUP många ska gå då. Det är ju specialistmottagning egentligen och där det är alldeles för långa köer som måste kortas. Men det finns ju några steg innan man så att säga ska söka specialisthjälp. Och där vill vi ju bygga ut med liksom en första linjen psykiatri heter det. Alltså mer så här med, på vårdcentralen till exempel. Att man på ett enklare sätt ska få samtalsstöd av någon som kanske inte då är psykolog utan som har någon annan del. För att många behöver just samtal och kanske då att slussa vidare till rätt kompetens. Men de här digitala samtalen, för det kan ju vara digitala just, tror jag måste bli mycket enklare att hitta och få. För man kanske inte vill ta upp det med sin mamma eller pappa eller ens kompis emellanåt att man mår dåligt.
Men det där tycker jag är jättebra och det finns ju utomlands.
Precis. Vi har tittat på många olika sådana modeller. I Skottland tror jag man jobbar mycket med det.
Så det tycker jag att det är ju det vi behöver. Det är inte alla som behöver. Det är kanske därför det blir skräckinjagande för ett barn som kanske bara lider av kontrollbehov.
Absolut.
Eller så ska de in och att det blir så allvarligt.
Men jag ska säga, jag kan ta en egen erfarenhet. Det här var 2013-14 någon gång. Så sökte jag hjälp på vårdcentralen. För jag hade då jag hade svimmat några gånger. Jag hade gått in i en fysisk vägg. Alltså jag var yr. Så istället för att gå in, så att jag trodde att jag gick igenom en dörröppning men gick rakt in i väggen. Och då jag hade ju jättetydliga signaler och ville inte prata om det. Så det var bara mina absolut närmsta på jobbet som visste om. Men till övriga kretsen så sa vi att jag var förkyld. Jag var sjuk i 2 veckor.
Ja.
Men då gick jag till en läkare på vårdcentralen. Eller till min läkare där. Och hans första kommentar var, vilket var väldigt, för mig var det bra. För han sa så här, jag har väntat på att du ska komma hit.
Mm.
Det var första gången jag sökte hjälp. Och så satt vi och pratade och gick igenom. Och jag hade bra värden för övrigt. Så att man landade i att jag haft för mycket och för stor press. Och det samtalet, det var nog 2013 faktiskt. Det var så viktigt för mig där också. Jag har inte pratat så mycket om det där. Men han sa, du måste rensa bort i kalendern. Och du måste lägga in egen tid. Och du måste lägga in fysisk aktivitet. Och ja, det samtalet minns jag än idag. Jag är fortfarande kvar på den vårdcentralen. Men det var så viktigt för mig att någon auktoritet, för det är ju han som läkare, sa det här till mig.
Mm.
För att jag visste ju om precis vad jag skulle göra.
Ja,
men jag gjorde inte det. Så att det där var också ett wake-up call.
Men där är ju igen då, för dig förstår jag ju. Du kan ju inte bara gå ut och säga att nu har jag gått in i en vägg. Eller att du är stressad. Eller så här. Men just det här som det min podd egentligen handlar om. Mm. Är ju att ta bort skammen.
Precis.
Att människor ska få känna att det här är så vanligt.
Ja, och det är ju det.
Ja.
Tyvärr.
Jag undrar hur man kan fortsätta det här arbetet. Att fler öppnar upp sig och att det är ju en del av, med den här tekniken och allt vad vi går igenom, så är det ju helt mänskligt.
Ja, och det är verkligen det. Och jag tror att man ska känna att man inte är ensam. Och jag tycker också att det är viktigt att ta de tidiga signalerna på allvar. Och att om man då går till någon och söker hjälp och man blir liksom lite bortviftad, att inte, för det blir man ju, ja, att man faktiskt fortsätter och går till någon annan, alltså att man verkligen litar på sin egen känsla i detta. Men ibland kan det ju vara tufft, alltså jag har själv de erfarenheterna, jag har haft ett jättetufft sista år efter min yngsta dotter föddes allt för tidigt, och har mått psykiskt dåligt också under, som man gör när man får en 3 månader för tidigt bebis och genomgår stora operationer. Men där man genom att prata med professionella människor faktiskt kan sänka garden och liksom lyssna på sig själv och ge sig själv tid. Så jag tror verkligen det här att jobba med insikten om sig själv och ge sig själv tid. Jag har ju varit en sån som alltid haft hela kalendern uppbokad. Om det inte, av privata roliga saker också. Alltså antingen har det varit jobb, eller så har det varit någon resa någonstans, eller har det varit middagar någonstans, eller träning och så. Och sen det här året, på grund av pandemin, så har vi ju bara umgått, jag och min lilla familj. Och jag har gått på promenader själv, och jag har gjort allt det där. Vi sitter hemma på helgerna, det är ju skittråkigt egentligen. Men jag har aldrig varit så tillfreds i min kropp som jag är nu. Alltså så här, det här lugnet och att man hittar, ja, alltså man, lugnet på något sätt, att liksom ibland bara dra i den här nödbromsen, behöver jag vara ute och göra alla de här sociala sakerna också om det är mycket på jobbet? Eller behöver jag göra så mycket på jobbet? Jag kanske behöver den här sociala aktiviteten för att få positiv energi. Alltså det där känner man ju bara av själv, men att våga prioritera bort tror jag är jätteviktigt. Våga prioritera bort och känna att man inte heller är ensam i detta. För när jag har berättat både om det jag varit med de sista året med mina svåra operationer och förlossning av andra dottern och det här, och även det jag gått igenom under min partiledartid i början, så har jag ju fått så mycket respons på människor som har befunnit sig på samma, har varit med om samma sak och som har känt en styrka i att jag också har berättat, för då har de vågat berätta. Och jag var tveksam till att berätta de här sakerna. Min psykiska ohälsa som jag kände, de här varningsklockorna, har jag inte vågat berätta, vågade jag inte berätta om när det skedde. Men efteråt. Mm. Men jag ska säga det, mitt senaste år här nu med en prematur bebis och sjukhusvistelse på 3 månader. I våras så var det någonting som jag ville behålla helt privat. Ville inte berätta. Och sen fick jag så mycket brev och mejl från personer som har varit med om detta. Och som gav mig styrka. Och kände att jag kände faktiskt att jag inte var ensam. De gav mig jättemycket. Och då landade jag i somras att nej, men då berättar jag också vad jag har varit med om. För det kan ju stärka andra. Så nu här, bara för någon vecka sedan, la jag upp om min dotter igen och vad vi har gått igenom. Och då var det några som kommenterade att de nu ligger på sjukhus och liksom följer det här och känner en förtröstan i att jag har en helt normal vanlig ettåring som springer runt. Så att jag tror verkligen att sociala medier kan vara en kraft och styrka också. Och inte bara det här som stressar om man använder det på rätt sätt.
Precis. Ja. Känner du att du har hämtat dig nu från vad som har hänt? Och...
ja, alltså politikersvaret, det är, ja men det känner jag. Det tycker jag faktiskt. Men det riktiga svaret är nog att jag alltid kommer att bearbeta. För jag känner att jag landar lite hela tiden. Vid midsommar ungefär, då kände jag att nej, men nu har jag landat fysiskt och mentalt. Och sen gick det några månader till och så kände jag, nu har jag landat lite till. Och så kan jag fortfarande känna. Jag kan ibland minnas de riktigt jobbiga stunderna man var med om. När dottern liksom slutade andas. Eller ja, men den här paniken man känner som förälder kan komma tillbaka och liksom verkligen göra sig påmind. För en stress som man har behöver ju inte vara att man har mycket att göra. Utan det kan ju vara andra saker som gnager och gör att man känner sig har en inre stress. Och det, jag kan hantera det nu, men jag har nog mer kvar att bearbeta. Det får livet göra. Liksom. Mm. Jag känner att jag är up and running, men med en ödmjukhet att jag hela tiden kommer landa lite till.
Så. Skulle du vilja att dina döttrar blev politiker?
Både och. Alltså om det i politiker ligger det här att göra min resa, att man vågar ha det här modet och göra det man vill och kunna påverka och brinna för det. Så då vill jag att de ska bli det. För det är liksom, jag vill att de ska göra min resa, men brinner de för något annat så vill jag att de ska göra den resan. Så att det är väl det jag har med mig. Så att jag blir så glad när min dotter säger att hon vill bli astronaut.
Ja, gud vad härligt.
Alltså, då känner jag så här, nej du får inte åka till rymden. Men hon liksom, det här att göra det man vill, det tycker jag är viktigt. Men jag tycker att det är ett fantastiskt jobb och möjlighet som jag har. Annars hade jag ju inte varit här.
Nej,
så att, det är klart att jag inte kommer neka dem om de vill bli politiskt engagerade. Men jag kommer heller inte vara den som pushar. För att jag tycker att den styrkan som mina föräldrar haft och gett båda mig och mina två yngre systrar, det är det här med självkänsla och att vara trygga och att göra det man själv tycker är roligt. Så det försöker jag jobba med som förälder. Att liksom, de ska få testa på det de själv tycker är roligt.
Så är det målvakt eller politiker så går det bra.
Ja, det går bra. Jag ska inte liksom säga nej. Absolut inte.
Tack. Jag har massa frågor till, men tiden går och du har säkert annat att göra. Tack snälla för att du kom hit och lycka till framöver. Och så ska jag hälsa från hon som har studion här att du är hennes idol. Från Madeleine Wilhelmsson.
Ja, vad roligt. Jag tycker det är så roligt för att när jag får såna fina ord. Jag har fortfarande inte vant mig.
Nej, jag förstår.
Så jag blir fortfarande generad när jag får fina omdömen. Men jag är väldigt tacksam
hon
för det.
Hon är ju entreprenör och... ja, ser upp till dig helt enkelt.
Det är sådana här fina ord som man ska komma ihåg när hatet haglar.
Eller hur? Det är det jag tänker.
Och det är det som är det svåra i min roll. För att ofta fastnar man ju i kritiken och i hatet och hoten man får. För det finns ju rätt mycket sånt. Men det är ju så många som också skriver positivt och mycket kärlek. Och sen vet man ju att det finns en tyst massa dessutom. Så att det är ju... det är viktigt att fokusera på de positiva orden, även när det är tufft.
Klarar du av det som det är nu? Klarar du av hatet?
Ja, absolut. Och jag tänker lite att de gör ju det i min professionella roll. Alltså, jag hanterar alltid det. Även om vi tidigare har pratat om att det är en styrka att vara personlig i sitt uppdrag. Så är ju också min räddning att det finns en offentlig Annie och en privat Annie. Så ibland när jag läser en del saker, för det kan ju vara lördag när jag sitter och käkar frukost och slår upp tidningen, så är det ett helt uppslag som handlar om kritik. Mm. Eller man går in på sociala medier och möter hat. Mm. Det är två helt olika saker. Ja. Men då kan jag liksom ändå distansera mig från det. För det är min yrkesroll väldigt mycket. Men så finns ju en del saker som kryper riktigt in på skinnet. Och det där bär ju med den. Och det är ju oftast när det är på... Alltså, när det är mer privata saker, när de hotar mina barn eller familj och liknande, då kommer det ju riktigt nära in på skinnet.
Har du någon att prata med då? Eller har du någon coach? Eller
Ja, men det har jag. Dels har jag samma ledarskapscoach sedan 2006, så vi har 15-årsjubileum. Och sen så har jag ju väldigt många nära medarbetare som jag pratar mycket med. Och givetvis med min man. Vi pratar om väldigt ofta och väldigt mycket.
Precis. Som trött tvåbarnsmamma kan det vara jobbigt att få kritik.
Så, ja, när man får läsa dem vid rätt tillfälle.
Ja, precis. Ja, jag förstår. Mm. Tack igen. Tack för att du kom hit. Underbart att prata med dig.
Tack för möjligheten.
Tack till dig som lyssnar. Kom ihåg att sprid podden och framförallt, ta hand om dig själv. Ha det bra och vi hörs nästa vecka.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.